Jag har som överskrift försoningsdagen, den stora dagen. Nu är det ju första advent och vi är inte så traditionsbundna här, men det är ju faktiskt så att ändå att skuggan, det vi läser i Gamla testamentet, förebilderna är ju en skuggbild av ljuset, verkligheten som kom, nämligen Jesus, Guds son. Nu är jag kanske lite speciell. Nej, det är inte speciellt. Det finns många andra. Men jag älskar tabernaklet och jag älskar att läsa de här tunga grejerna om offren i Moseböckerna. När man ser i Nya testamentets ljus, som vi brukar säga. Jag älskar det. Jag älskar Hebreerbrevet. Så nu får ni hänga med lite i det. Tredje Mosebok kapitel 16 och från vers 3. Detta gäller alltså försoningsdagen. Detta skall Aaron ha med sig när han går in i helgedomen, en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. Han ska ta på sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne på sin kropp, och han ska spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig skall han bada sin kropp i vatten. Av israeliternas menighet ska han ta emot två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer. Vers 7. Sedan ska han ta de två bockarna och ställa dem inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Och jag kan ju bara lägga till det att en benämning på försoningsdagen är just ansikte mot ansikte. Aaron ska dra lott om de båda bockarna. En lott för Herren och en lott för att skaffa bort synden. Den bock som lotten bestämmer åt Herren skall Aaron föra fram och offra till syndoffer. Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden skall ställas levande inför Herrens ansikte för att försoning ska bringas genom honom. Och sedan skall han sändas iväg ut i öknen för att skaffa bort synden. Aaron ska föra fram sin syndoffersdjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Han ska slakta sin syndoffersdjur. Sedan ska han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret som står inför Herrens ansikte. Och han ska fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse. Och han ska bära in detta innanför förlåten. Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen till dess han går ut. Och detta var ju det som överste prästen gjorde en gång om året då. Och han ska stänka blodet på altaret med sitt finger 7 gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. När Aaron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, skall han föra fram den levande bocken, och Aaron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser och alla deras synder. Han ska lägga dem på bockens huvud och sedan sända iväg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Försoningsdagen, den hör ju till hösthögtiderna. Och det kan ju vara lite märkligt, för påsken hör till vårhögtiderna. Framförallt så är det ju försoningen, försoningsdagen, som vi får förklarat för oss i Hebreerbrevet. Där får vi förklaring på alla gamla testamentliga offer. Men vi kanske är mer vana att tänka just på påsken, som naturligtvis hör ihop med försoningsdagen. Men det är framförallt försoningsdagen som förklaras där. Hösthögtiderna började med basunklangens högtid, eller det som idag är det judiska nyåret. Profetiskt ser vi ju det i basunerna i uppenbarelseboken i ändens tid. Sen kom det 10 dagar av omvändelse fram till försoningsdagen. Och vi läser i första Korintherbrevet 15 och vers 52. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud, alltså den sjunde basunen. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå, odödliga, och vi ska förvandlas. Det här handlar ju om Jesu återkomst. Vid sista basunen, vid sjunde basunen. Och enligt den här traditionen i gamla testamentet, i gamla förbundet, så blåstes basunen, man blåste basun fram till försoningsdagen. Och Matteus 24 från vers 29. Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter skall skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk skall jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Det här blandas ju ihop. Nu vet ni att vi inte tror på att Jesus kommer hemligt en gång och sen synligt en gång, utan vi tror, Jan och jag vet flera av er här, kanske många, att Jesus kommer en andra gång tillbaka, och det är synligt, det som Bibeln talar om. Och det står ganska tydligt här att när han sänder ut sina änglar, han kommer på himlens moln som ängel, så han ska komma tillbaka på samma sätt som han får upp bland molnen från Oljeberget. Han ska komma tillbaka till Oljeberget. Och här står det, han kommer med himlens moln synligt för alla, synligt för hela världen. Och det vet vi hur det går till idag med massmedia och allt. Om det nu är med hjälp av det får vi se den dagen. I vilket fall så är det ju då som alla frälsta, alltså alla utvalda, ska hämtas. Änglarna hämtar. Hebreerbrevet 9 och vers 28. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram synligt. Inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Så det är ganska tydligt detta. Försoningsdagen är en dag för ansakan och omvändelse och försoning. Men också att förbereda sig för att möta Messias. Att ha allt klart med Gud. Och försoningsdagen Yom Kippur i Israel, det heter ju så på hebreiska, det är en väldigt speciell dag. När allt är stängt. Jag kommer fortfarande ihåg första gången då när jag bodde mycket i Israel. Den första försoningsdagen, det var ju väldigt märkligt. Allt är stängt. Inga kommunikationer, inga flyg, inga tåg, inga bilar på gatorna. Allt är helt dött. De flesta de fastar, det beror lite på om man då är troende eller religiös eller inte jude, men många fastar och det är en dag man ser tillbaka på året som har varit, man gör upp, man ber varandra om förlåtelse för det som inte är uppgjort och man kanske lovar Gud att försöka bli bättre inför nästa år, typ så här då för en vanlig jud om man säger så. Men det profetiska ordet, det beskriver också en nationell försoningsdag. När alla vänder sig emot Israel, emot Jerusalem, så kommer väckelsen att fullbordas helt i Israel och bland judarna. Och Daniels bok, kapitel 12 och vers 1, det kommer en tid av nöd som inte haft sin lika ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Det är detsamma som Jesus där tar upp i Matteus 24 som vi läste. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. I ditt folk, Daniel, det är alltså det judiska folket. Sen gäller det också alla andra folk där evangeliet går ut och alla som tar emot Jesus. Hosea 5 och vers 15. Där säger Herren, jag vill gå min väg. Jag vill vända tillbaka till min boning. Till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. Så vi ser hela tiden kopplingen med försoningsdagen och innebörden av den dagen. Den pekar tillbaka på Golgata där allt är fullbordat av Jesus, Messias, Kristus. Det pekar framåt på Israels frälsning och Messias andra ankomst. Pekar också på en reningseld som förvandlar och upprättar hela skapelsen. För hela skapelsen är ju med i Jesu frälsningsverk på Golgata. Allt är ju med. djur och natur. Andra Petrus, kapitel 3 och från vers 6. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Syndafloden, som vi brukar säga. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Ordet här blir sparade. De orden, det betyder att bevara en skatt för framtida bruk. Så exakt betyder orden. Det är som, så som Gud ser på sin skapelse. För den ska ju renas och förvandlas, förnyas. Och här kanske bibelordet blir aktuellt, ja. Jesaja 43 och 2. Det kan vi ju se personligt i våra liv. Det kan ju stå för olika saker, men även i det stora perspektivet. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, säger Herren. Eller genom eld ska du inte bli svärd. För den som är i Jesus Kristus. Vi kan konstatera att planeten kommer inte att gå under på det sätt som globalisterna hotar med. Gud har hand om sin skapelse. Han har hand om den här planeten. Efter försoningsdagen, bara för att ta de här hösthögtiderna, så kommer ju lövhyddohögtiden. Det är en glädjehögtid. Nu är skörden bärgad. Och den uppfylls ju delvis, har uppfyllts sen pingsten. Det är en försmak när vi blev på nytt födda och fick den helige ande. Det är en försmak av lövhyddohögtiden. Den uppfylls helt och fullt när Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike, upprättar Guds rike. Det som brukar kallas tusenårsriket, eller om det är evigheten. Det har väl kanske lite olika tolkningar på, och vi är inte hundra på hur det kommer att bli. Men vi ser ju till en del tydliga bibelversar. Det var bara överste prästen Aaron som fick utföra offret på försoningsdagen, läste vi. Ingen annan. Och det är ju en förebild på Jesus som kallas den himmelske överste prästen. Han skulle ha vita linnekläder som står ju för renhet, det står för helighet, det står för rättfärdighet. Linnetyget är det heligas rättfärdighet, står det i Uppenbarelseboken 19. Det är inte våra egna gärningar, utan det är Jesu rättfärdighet som vi får ikläda oss. Linne beskrivs som ett material som inte framkallar svett. Det fick det inte göra. Jag har tagit upp det i någon annan predikan. För svett, det står ju för människans strävan och människans självrättfärdighet. Linnetyget står också för enkelhet. För överste prästen hade ju denna fantastiska dräkt som var så i detalj, i förebild och vacker. Och vi kan ju läsa om allt det här, hur noga man fick göra överste prästens vackra dräkt. Men det här är alltså en enkel dräkt, helt i linne, som också pekar på att Jesus blev som en av oss. Gud blev människa, medlaren. Men det är ändå stor skillnad på den första människan Adam och på Jesus. Han säger själv, Johannes 8:23. Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Därför säger jag till er att ni kommer att dö i era synder, till om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Med andra ord, om ni inte tror att jag är Herren, att jag är Jahve, jag är, alltså Gud, då kommer ni att dö era synder. Det finns ju en falsk lära, kenosis-läran, som vi har tagit upp ibland, som man kanske behöver nämna här. Den säger att Jesus uttömde sig på all sin gudomlighet när han kom till jorden, och att han bara var människa som vi. Och detta kommer utifrån Filipperbrevet 2 och från vers 7. Han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Ordet här är keno, från kenos. Tömma sig, att utblotta sig, kan det översättas. Och därifrån kommer kenosis-läran, det ordet. Men det är viktigt att man fortsätter att läsa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Vad det här betyder, och det får man ju läsa både här i det här sammanhanget om Jesus då och andra bibelversar, så vet vi att han är Gud, och som han själv sa, om ni inte tror att jag är, kommer ni att dö era synder. Och varför har fadern upphöjt Jesus? Jo, vi läste, därför att han ödmjukade sig i lydnad. Och vi är kallade att följa honom. Ödmjukhet och lydnad är nyckelord. Om Jesus hade bara varit en människa som vi enbart var människa, ja, då resonerar man ju så att då är vi jämlika honom. Och då kan vi också gå ut och bota alla. Och ändens tid beskrivs ju att det ska då vara ett omåttligt begär och fokus på under och tecken. Falska under och tecken. Det kanske sker under och tecken. Det kanske inte alltid är lögn och påhittat, som det ofta har varit. Men det är falskt och det är fel. Därför att det leder fel och därför att det bygger på villoläror. Och det handlar om att Satan vill styra Gud. Det är det det ytterst handlar om. Och det finns också, vi läser i femte Mosebok kapitel 13. Där en profet då gör under och tecken. Tecken eller under. Och då står det i vers 2. Och sedan dessa tecken eller under som han talat med dig om inträffar. Och han då säger, låt oss följa andra gudar som du inte känner åt och tjäna dem. Eller man kanske säger, åh Gud, för oss utanför Bibelns gränser. För allt finns inte med i Bibeln. Han för oss ut på nya områden, säger man då. Då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner. Ty Herren er Gud prövar er för att finna om ni älskar er Gud av hela ert hjärta. Och hela er själ. Femte Mosebok 13 var det. Aron måste först gå in med rökelse, läste vi. Det är ju bön. Och nu gällde offrandet för folket. Han ska fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse. Och han ska bära in detta innanför förlåten. Av Jesu ord förstår vi att det här är bön i ande och sanning. Aron var ensam där inne. Jesus var också ensam och övergiven av människor. Han utförde allt ensam. Han var ensam i bön i Getsemane. Han var ensam i rättegången. Ensam mot falska vittnen. Ensam under misshandel och gisselslag och vägen till Golgata. Men han sa själv i Johannes 16:32. Sedan tid kommer, ja den har redan kommit, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty fadern är med mig, sa Jesus. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Oj då, det ingår kanske lidande för oss då, ja. Men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Sa Jesus. Vi läste här att försoningsoffret bestod av två bockar. Och de här två bockarna, de är ju tillsammans en förebild för ett offer. Den ene skulle offras och slaktas som ett ställföreträdande offer. Blodet skulle utgjutas. Och det står ju att ingen förlåtelse eller rening kan ges utan att blod utgjuts. Och döden besegras. Den andra bocken skulle släppas levande ut i öknen. Sedan synden hade lagts på den. I gamla översättningar i min 1917 års bibel. Där står det Azazel. Och det här har ju blivit konstiga tolkningar ibland. Jag vet att det står i den ordförklaringen till och med den bibeln. Att det här Azazel, det ansåg man judarna var någon slags trollväsen. Och en del sa att det är Satan. Och det är väldigt många konstiga tolkningar. Det kan vi bara förkasta direkt. För det här handlar ju om Jesu offer. Då måste det ha en helt annan betydelse. Och Azazel är inte ett egen namn, utan det är vad det heter på hebreiska, att skaffa bort, att skilja från. Det betyder också den utstötta, den förkastade. Man drog lott, läste vi. Och enligt judisk sed så stod det Lashashem på den ena lotten. Och det stod Lazazel på den andra, som betyder för namnet. Och namnet är alltså Guds namn. Det är namnet över alla namn det syftar på. Och på den andra, till att skaffa bort, som det då betyder. Synden förklarades försonad genom den offrade bocken. Och här har vi ju uttrycket syndabock härifrån. Det är ju ett bibliskt uttryck egentligen. Men vi läser i 1 Petrus 2 och vers 24. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och här bröt alltså Jesus djävulens makt över oss. Och han är den som helgar, som också betyder avskiljer. Vad gör han? Jo, han skiljer oss från synden. Han skiljer oss från våra synder till befrielse och frälsning. Och Hebreerbrevet 9 och från vers 11 läser vi: men nu har Kristus kommit som en överste präst för det goda som vi äger, genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, alltså det himmelska. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, här syftar ju på försoningsdagen, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Och utan det blodet kan ingen komma in i Guds rike. Ingen kan komma in i himlen eller det himmelska utan Jesu blod. Men det står också, men i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste. Och det gör vi i bön när vi ber. Det står i Hebreerbrevet 10. Den levande bocken skulle bära folkets alla synder. Den fördes alltså fram inför Herrens ansikte. Aron la båda sina händer på bockens huvud. Och nu visste folket, alla våra synder är lagda nu på den här bocken, på det här djuret. Sen släpptes den ut i öknen, som står då för mörkrets område. Den släpptes ut levande. Det här brukar nog ses som förebild på att Jesus uppstod. Men jag vill lägga till där, jag tror att det är en bild också på att Jesus inte dog andligt. Som en del villolärare säger. Jesusläraren bland annat då. Jesus died spiritually. Det är en lögn. Det är en villolärare. Den säger att Jesus upphörde att vara Gud när han dog. Att han fick Satans natur och plågades av honom i 3 dygn. Ni har hört detta. En fruktansvärd lära. Fruktansvärd villolära. Nu finns det olika variationer, men det är lika illa vilket som. Men vad det går ut på det är att Jesus måste födas på nytt då när han dog. Och det är precis samma som kenosisläran. Men Bibeln säger att det är antikrists lära. Det här är ju också vad Kenneth Hagin står för. 1 Johannes 2:22. Vem är lögnaren? Om inte den som förnekar att Jesus är Kristus. Ordet att förneka, det är att inte känna igen Jesus. Att inte känna honom. Och det är att inte bekänna i enlighet med Guds ord. Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Det är alltså väldigt viktigt hur vi bekänner Jesus. Att vi vet vad Guds ord säger. För alla dessa falska profeter i vår tid, de banar väg. Och förbereder för antikrist, den stora antikrist som Bibeln talar om. Och alltihop syftar ju på att människor blir små gudar. Men Guds ord är väldigt tydligt om att Jesus är Kristus. Alltså han är den smorde, han är Messias av evighet. Till evighet, i evighet. Som blev människa. Johannes 1 och 5, det har jag citerat, vet jag, flera gånger tidigare, men jag tycker det är underbart, den där lilla korta versen. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och där skriver Johannes tydligt och klart att han talar om Jesus, Guds son. Ljuset lyser i mörkret. Och det kan lika gärna översättas utifrån grundtexten. Ljuset lyste och det lyser. Och det har lyst oavbrutet. Och mörkret övervann det inte. Det här tror jag har med den här bocken, den levande bocken, att göra. Jesus bar bort våra synder. Vi läser ju också att Jesus blev en förbannelse när han korsfästes. För det hade Gud sagt, den som är upphängd på trä är en förbannelse, är förbannad. Det är en bild på kopparormen som Mose fick hänga upp i öknen på en stång, som då är en bild på korset. Det står där att Gud sände giftiga ormar, giftormar, på grund av folkets upproriskhet och förakt mot Gud. Det är samma som vi ser parallellen i andra Thessalonikerbrevet 2, att Gud sänder villfarelsens makt, kundalinia. Och i öknen fick den ormbitne se upp, om man såg upp på kopparormen. Alltså med innebörden att man bekände sin synd och ångrade sin synd, då blev man botad omedelbart. Och så är det också för oss. Jesus utplånar synderna. Han befriar från ormgift, från lögnlärare och villolärare, för var och en som vänder om och gör upp inför honom. Andra Korintherbrevet 5:21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort i synd eller syndoffer, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Inte bredvid honom som om vi är likvärdiga och har fått någon slags egen rättfärdighet som små gudar. Nej, i honom. Det är väldigt viktigt. I honom. Och det älskar jag. Kolosserbrevet är mycket det där. I Kristus. I honom. I honom. Hela tiden påminns vi om det. Och Hebreerbrevet 4:16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. Ja, för Jesus har öppnat vägen för oss till Guds tron, in i det allra heligaste, för att få barmhärtighet och finna nåd. Få barmhärtighet och finna nåd, få förlåtelse och få kraft att göra Guds vilja. Det är också en innebörd av nåd, oförtjänt gåva. Till hjälp i rätt tid. Ordet betyder hjälp innan det är för sent. Eller att ta fram nödutrustningen. Då är det kris. Och det beskrivs i Apostlagärningarna 27:17. Att ta fram nödutrustningen på ett skepp. Det är hjälp i rätt tid. Det finns hjälp hos Jesus i varje situation i våra liv. Det finns ingenting som är utanför i våra liv. Det Jesus har fullbordat. Allt är inneslutet där. Som vi går igenom. I Gamla testamentet vet vi att det gavs en tillfällig förlåtelse. Djuroffren, det var ju som en bekännelse. Man säger, jag bekänner att jag förtjänar döden. Men eftersom Gud är god och barmhärtig får jag offra det här oskyldiga djuret. Och Gud tar emot det istället. Det står att det var en påminnelse om synden, men den kunde inte utplånas i gamla förbundet. Men det var också då som för oss att det fanns ingenting som människan kunde lita på av sitt eget. Det var bara offret och löftena som Gud hade gett tillsammans med offren. I Nya testamentet, i Nya förbundet, i Kristus Jesus, får vi en fullständig förlåtelse. Inga mer offer, varken blodiga eller oblodiga. Inga mer offer, allt är klart. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse. Efesierbrevet 1:7. Vi har förlåtelse, afesis på grekiska ordet. För våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit superflöda. För så betyder ordet, superflöda över oss. Med all vishet och insikt. Ordet afeses här fullständig förlåtelse, frälsning, frihet från synd. Roten är afé med att bära bort synden, att skaffa bort. Precis som den där bocken som var förebilden. Men förebilderna, det är viktigt att tänka på. Förebilderna i Gamla testamentet är inte bara symboler. De beskriver sanningar som skulle uppenbara senare, längre fram. Och det är samma ande, Guds ande, Kristi ande, den heliga ande i gamla förbundet som i nya förbundet. Det är samma smörjelse. För lögnprofeter finns det gott om idag som påstår att det gamla smörjelsen, det var en annan smörjelse, det gäller inte nu. Och det som var då, det gäller inte nu. Nu är det en ny smörjelse, en ny ande, new wine. Detta är inte sant. De läser Bibeln väldigt dåligt. 1 Petrus 1:10. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, alltså profeterna i Gamla testamentet. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på. När han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande sen från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Och 2 Timoteusbrevet 3:14. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Det skrev ju Paulus till Timoteus. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna, alltså Gamla testamentets alla skrifter, som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron på Jesus Kristus. I Jesus Kristus står det till och med. Roten till Kippur, Yom Kippur, försoning, är kafar eller kofer på hebreiska. Betyder att bringa försona, att förlåta, att förena, att sona överträdelser. Eller att täcka över, inte bara att dölja utan förändra. Och det här ordet finns i arken. Den täcktes över med försoning, koffer, för att den inte skulle läcka in vatten. 1 Mosebok 6:12. Gud såg på jorden och se, den var fördärvad. Den var förstörd, förfallen, fullständigt avfallen, korrupt, perverterad betyder ordet bland annat. Eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Då sa Gud till Noa, jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, för deras skull är jorden full av våld. Så jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Gör dig en ark av goförträ, inred den med kamrar och bestryk den, kaffer med jordbäck, koffer, både på insidan och utsidan. Det står i princip, försona den. Med försoning både på insidan och utsidan. Då är man riktigt försonad. Försona arken både på insidan och utsidan med försoning. Arken, frälsningsbåten. Det är fina saker. Men vi vet att ändens tid beskrivs ju på samma sätt. En generation lika fördärvad som i Noas dagar. Några kännetecken är att människor drivs, styrs av begär, omåttligt begär. Ett stort avfall från klassisk biblisk lära kan man väl säga. Kärleken hos de flesta kallnar. Jorden fördärvas på grund av girighet, synd, våldet ökar. Och samtidigt fortsätter allt som vanligt. Vi vänjer oss så snabbt. Vi läser Jesu ord i Matteus 24:37. Ty som det var i Noas dagar så ska det vara vid människosonens återkomst. Så människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara eller kommande tyder på inte bara det där ögonblicket när Jesus kommer den stunden utan en period, tidsperiod. Och vi vet att katastrofen i ändens tid liknas vid en störtflod. Det går fort alltså. I Daniel 9:26. Lägg märke till hur det står och hur Jesus beskriver hur människor lever. Och hur Gud beskrev den här tiden. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Här har man ju den vanligaste tolkningen att det här är uppryckandet av kristna män. Men det tror jag att det är tvärtom här faktiskt. Därför att lämnas kvar, det är samma ord som vi läste innan, fullständig förlåtelse. Afesis. Det är samma ord här, roten afemi. Att bli lämnad kvar, lämnad i fred betyder ordet. Att vara helt förlåten, det är den som är kvar. Det är den som står kvar. Likadant kvinnorna, samma ord. Den ene dras med, den andra lämnas i fred, är förlåten, helt förlåten. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag, här är inte ordet som innan, tid, åra, timme, er Herre kommer. Noa stod emot den tidens strömningar, vet vi. När floden kom, då var han och hans familj inne i arken. Och det är att vara i Kristus, försonad med Gud. Och Noa visste ju för när floden skulle komma. Precis som vi kan se tidstecknen. Att dagen närmar sig. Den stora dagen. Den stora försoningsdagens. Totala uppfyllelse kan man säga. Första Thessalonikerbrevet 5:3. Det sista bibelordet här. När folk säger fred och trygghet. Då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Man tror alltså på en världsfred. Man tror på en guldålder för människan. En evolution. Men det sanna ljuset, världens ljus, Jesus, Guds son, är utestängd. Och då är det mörker. Då är det mörkt. Men ni bröder och systrar lever inte i mörker så att den dagen, hemera, tiden kan det också översättas, kan överraska er som en tjuv. Ni är ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Det är vad den helige ande gör i våra liv. Han gör oss vaksamma och nyktra. Och vi fick en profetia, jag tror Janne har nämnt den någon gång, för det gäller oss alla, för många år sedan, om att vi ska få vara med och dra upp människor som håller på att drunkna. Men ni får inte dra förrän jag säger dra, så Herren. Det tror jag vi får vara med allesammans. Vara med och dra upp människor som håller på att drunkna, när man dras med i detta. Ja, för den som inte har gått in i Jesu frälsningsark är det dags att gå in nu. Och det innebär relation med Jesus att bli upprättad som människa och att få tjäna Gud. Och för oss alla så är det ju alltid tid att vi är redo och förberedda för Messias ankomst. För att möta Jesus, Messias Jesus, det är försoningsdagens innebörd. För snart är dagen här, den stora dagen, den underbara dagen. När vi får se honom ansikte mot ansikte. Det är fler profetier som ska uppfyllas innan Jesus kommer, det tror jag. Men det kan gå väldigt fort. Och det är mycket som händer i vår tid. Men vi har ett underbart hopp. Vi har ett underbart hopp. Amen.